Välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här och tolkar tillsammans med
Karin Rosvall, och jag är kommunikationsansvarig för Svenska kyrkan i Malmö.
Just det. Och vi ska prata om Kyndelsmässodagen, som har en jättelång evangelietext. Och vi börjar med att jag läser den helt enkelt. Från Lukas evangeliets andra kapitel. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren, och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from, och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.
Ja, det var en lång text.
Ja. Kan du säga någonting vad du tänker eller känner?
Ja, men det här är så intressant, för att varje gång man läser en bibeltext så kan jag känna att man blir så frustrerad, nästan lite förbannad när man läser den. Därför att det går inte riktigt ihop, man förstår det inte, och ändå känner i alla fall jag en törst efter Herrens ord, eller att jag vill förstå. Hade jag inte velat förstå, var så nyfiken, så det bara struntat i det och bara... Ja. Jag bara lämnar det. Men jag kan känna riktigt törst efter att läsa och förstå. Och det blir man så frustrerad när man inte fattar riktigt vad det står. Det är både många gamla ord, uttryck och begrepp. Och sen så har man ju inte en fullständig information. Idag när jag jobbar med kommunikation och information, så ska det vara fullständigt och enkelt och klart. Och det ska gå snabbt.
Ja.
Och här är det ju tvärtom. Och så ska man ändå, och så vet jag ju också någonstans att det finns så otroligt många skatter här i, liksom, både av vad Herren vill förmedla och liksom vad som vill sägas till oss genom liksom de här tusenåriga texterna. Så jag vill ju få reda på saker och ting.
Men första känslan är ändå frustration.
Ja, det är det.
För texten säger inte någonting omedelbart.
Liksom. Nej, det gör det inte. Och det blir en frustration igen. Men också nyfikenhet, det är därför man fortsätter.
Jag kan nog känna lite samma. Eller att texten inte talade till mig i alla fall först. Utan jag kände nog mer att jag hade inte varit tvungen att podda över den här, så hade jag bara släppt den landet vidare. Men,
men sån här grej som det står i Herrens lag och sånt där, så tänker man direkt, jaha. Och man slår inte upp varje sak som står, det orkar man inte. Och därför är det så skönt att få de här texterna, tycker jag, i söndagens gudstjänst. Med då en präst som tolkar den åt den. Får sitta och läsa Bibeln själv som en bok. Det är liksom, det är jättesvårt. Om man börjar läsa en vanlig bok och så tänker man, nu ska jag läsa Bibeln och liksom bli lite teologisk här, lite kunnig. Det funkar ju inte alls.
Nej, ingen blad,
man strandar ju direkt där i Sinaiöknen i början. Liksom känner man att här kommer ingen vart. Då blir man bara ännu mer arg och ledsen. Så att egentligen, Bibeln är ingen bok. Utan det är ju ett bibliotek av böcker. Och i gamla tider, vad jag förstått, så läses de ju högt och diskuterades. Man läser inte Bibeln som man läser en vanlig bok.
Nej.
Har jag förstått rätt?
Ja. Ja, och det nu du säger det kan man verkligen inte efter. Att, liksom, att det skulle vara så alltid. Liksom. Att det alltid följde ett samtal på en bibeltext. Och så ska det finnas de här gamla lärda.
Ja.
Typ Symeon och Hanna egentligen i texten.
Ja, men, alltså, de satt där. Jag tänker mig där på gamla tider, Jesu tider eller kanske lite senare. Så läste man lite stycken ur texter. Mm. Och sen att man diskuterar dem. Men det är nog det som är tanken. Men det är bara en hel söndag och skutsar så läser man ett litet stycke ur Bibeln och diskuterar den. Det är helt omöjligt att sitta och läsa Bibeln rakt upp och ner som en lång bok. Liksom.
Nej,
det är... Men nu har det en lång text här och nu, den här var ju ändå rätt så berättande text.
Mm.
Det är så mycket frågetecken i den om man liksom tänker. Och man tänker också, vad vill den här texten egentligen säga mig?
Mm.
Ska jag offra två duvor när jag får min son? Eller, ska man liksom... Eller vad är det den försöker säga?
Ja. Vad tänkte du när du funderade vidare på det? Vad den försöker säga? Vad har du kommit fram till?
Men det var, jag har inte gjort någon djupblodad analys. Men jag tänker att det är nog flera saker som såklart. Dels är det den här Herrens lag som jag tror är väldigt viktig då. Någonting som har gått med ett rättsnöre. Som var väldigt, alltså tradition är väldigt viktigt för. Och det kanske det är när man inte ser det direkt. Så tänker jag att traditioner är väldigt viktiga för oss.
Mm.
Jag vet, jag pratade med någon präst som berättade att just det är otroligt viktigt här med i kyrkliga handlingar, alltså i dop och vigsel och begravningar, att man följer just en väldigt strikt ordning. Annars blir det väldigt rörigt.
Mm.
Jag tänker att så kan det vara lite i hela livet och i de här också, att man hade något ett rättsnål år efter. Och idag när vi tappade mer och mer samhället så blir livet mer rörigt och om man inte har tradition och man är knappt i årstiden utan allting bara flyter ihop. Så känns det bara rörat lite meningslöst. Så det här kanske att de verkligen följde Herrens lag och de här sakerna som nämns. Det kanske gav ett snöre att gå efter. Liksom.
Ja, och jag tänker alltså, särskilt om man tänker på den situationen som de är. Att de ganska nyss har fått sitt första barn. Så vet man ju vilken omvälvande grej det är att gå igenom. Och i de stunderna i livet så är det ju rätt så schysst med de här ritualerna. Liksom. Mm. Så jag tänker att det inte är helt olikt som vi har att man träffas på dop. Där man får dels fira allt det som är fantastiskt men också lyfta fram sin oro. Det gör vi ju alltid i våra dopceremonier. Och som jag kan känna, när dopet efterhand för många människor byts ut mot en namngivningsceremoni, en borgerlig ceremoni istället, då bubblar den frågan inom mig. Men vad gör ni då med er oro?
Liksom? Ja,
för i dopet så är det så tydligt att vi har någon att vända oss till och lägga den oron i händerna på något sätt. Men jag vet inte hur man gör det i en borgerlig ceremoni.
Jag har inte varit det, men jag kan bara tänka mig att man missar det. Och då i det långa perspektivet så blir det liksom lite konturlöst. Liksom. Man har ingen att lägga en rätt orolig tilltro till. Och då vänds det inåt.
Ja.
För frågorna finns ju kvar.
Ja, precis. För det är inte så att oron finns väl alltid där i föräldraskapet. Ja. Liksom. Det är inte bara glädjen. Liksom, även om man har
den. Absolut.
Ja.
Och de som inte ställer sig nya frågorna. Som man då kanske ibland ses med lite mer ytliga människor. Som bara lever. Det är mycket att tänka efter. Jag tror att det liksom kommer i fatten någon gång i livet. Och det blir mycket större och jobbigt.
Men någonting annat som jag tänker på i den här texten som jag reagerar på är det här med att Jesus ska vara ett tecken som både är till fall och upprättelse och ett svärd som går genom din egen själ och så mycket strid. Och det är nog en sån del av texten som jag först bara, vad är detta? Kan det inte bara vara, är inte Jesus bara bra? Liksom? Mm. Men när jag tänker ett varv till på det så är det väl, så tänker jag att det kan ligga någonting gott i det där också. Att, i alla fall i min gudstro så är det nog så att Gud inte bara bejakar allting som jag vill göra. Gud alltid säger, hej jag klarar. att det ändå finns den här som skaver också. Mm. Där Gud säger, där Gud vill någonting annat än vad jag vill. Eller där Gud tvingar mig att tänka efter. Eller jag menar, att det ska vara det skavet också. Mm. Och om Gud inte har skavt i mig på väldigt länge.
Mm.
Då kan jag också fundera, har jag verkligen lyssnat?
Jag tänker på de öppna att säga, allt går på räls. Det kan ni göra i perioder lite. Men de människor som allt går på räls hela tiden. Då undrar man lite hur de lever. Ja. Är det verkligen perfekt när allt går väldigt bra? Eller hur lever de till sitt liv och hur tänker de? Men det jag tänkte på det här med svärdet också.
Mm.
För då tänker man ju efter nu på Maria, Moder Maria och att hon sen såg Jesus där på korset. Att det skulle gå ett svärd i människan själv. Men i varje förälders hjärta är det en ständig oro för barnen. Och att det är så att bli förälder. Och jag tänker att det är inte något negativt egentligen. För hade man inte haft omsorg om sina barn. Utan bara, klarar du det själv. Då kanske det inte blir så bra för barnen. Utan att man har en omsorg och kanske till och med oro för dem. Gör att man tar hand om dem på ett bättre sätt. Liksom. Men att det också ibland kan göra väldigt ont. För dem. Att det går ifrån eller lämnar eller gör sig emot det. Liksom.
Till att de råkar illa ut. Bara liksom att barnen går igenom svåra saker i sina liv. Gör ju ont.
Det gör ont. Så att, men ändå att det som gör ont gör att jag blir en bättre förälder kanske. Förhoppningsvis.
Ja. Åtminstone så ser det i alla fall ut så i livet. Tänker jag att många av de allra bästa sakerna kommer också med någon slags udd.
Liksom, ja.
Av smärta eller så.
Det är liksom, absolut.
All form av kärlek egentligen kan ju ha liksom lite av det också. Att det gör ont eller att man oroar sig.
Absolut.
Att man sörjer inte minst. Liksom. Men sen tänker jag också på den här texten. Liksom, Simon uttrycker väldigt tydligt en förväntan på Jesusbarnet. Liksom, att här ska det hända stora grejer. Och det är också så här dubbelt på något sätt. Att som barn möta de här förväntningarna. Mm. Jag tänker det är jättepositivt att det från omgivningen finns en viss positiv förväntan. Att men det här kommer bli bra.
Mm.
Du kommer bli en bra människa. Men det kan ju också dras för långt. Liksom. Oj vad du ska göra stora saker.
Mm.
Alltså vilken press sätter inte det på en?
Det hör man ju ofta nu i dagens samhälle. Att barn upplever en stor press.
Ja, du kan bli vad som helst.
Ja, precis. Men jag satt med det här, vad du vill, du kan bli president. Det måste vara som frågetecken.
Måste jag?
Att jag bara får vara. Man vill ge alla möjligheter. Och det blir väldigt många möjligheter.
Ja.
Och nu vet jag inte riktigt hur Jesus tänkte där. Men jag tänkte på sista stycket så stod det där. Just att pojken växte upp och fylldes av styrka och vishet. Guds välbehag var med honom. Alltså att han mådde bra av en. Och det är jätteskönt. Men det är klart att han måste ha tänkt tidigare. Det kom ju fram sen när han var i templet. Och sådana saker. Att han säkert funderat jättemycket på det. Och det undrar man jättemycket. Hur mycket visste han under hela sin uppväxt.
Ja, om vem han var.
Son,
ja. Hur mycket sa Maria. För det vet man inte heller. Berättade de om Simeon och Hanna? Var det någonting som de berättade varje födelsedag? Att, kommer du ihåg när du var liten? Då sa de det här om dig. Eller...
Det gör de jättemycket.
Ja.
Det är lite tröst också för mig här. För det står ju så i mitten av texten. Hans far och mor förundrar sig över vad som sades om honom. Och det sägs rätt ofta i Bibeln. Mm. Att folk blir förundrad och tänker att gud vad skönt. Det blir jag som har läst texten. Och blivit så frågasätten eller förundrad. Eller vad jag har liksom.
Ja.
Att det känner de också.
Ja.
Att det var inte så att de bara satt där och bara tog emot. Och bara ja det var skönt för oss. Utan de blir också förundrade då. Ja. Och det får jag bli nu också. För att det är så svårt för oss att. Så allt som gör det så mycket större än oss själva.
Mm.
Så han har kunnat få ihop det här komplexa pusslet. Liksom.
Ja, nu tycker jag nästan att att det här med förundran ofta lyfts fram som nästan som en gåva. Liksom. Att känna förundran. Att det är någonting man kan här, nästan behöva stanna upp för att göra. Att man inte bara liksom kör på och utgår från att...
Det är för att man inte har förundran. Utan man blir så här, jaha, där händer det, där händer det. Det blir väldigt platt.
Ta allting för givet. Ja.
Och jag tänker mig idag när vi har just så många möjligheter. Och man upplever så otroligt mycket. Så blir man ju mindre och mindre förundrad. Och att det kan göra att liksom det blir väldigt... Ja, man känner sig mindre berörd av saker.
Och det är ju väldigt tråkigt.
Det är ju väldigt tråkigt. Jag vet när jag var liten och var på någon slags cirkus. Och var helt tagna de här djuren. Eller liksom att apan kunde cykla. Och så här. Och idag har ungdomar eller barn har sett så mycket redan på YouTube och TV. Och upplevt så mycket med rätt hela världen. Så när vi var på cirkus med mina barn som är 9 år. Och de ser en elefant. Eller de var flera elefanter som ville korsa. De satt lite och gäspade. Då tänker man, oj, det var inte så mycket förundran. Men de har redan sett mycket värre på YouTube. Och de har redan sett elefanter där och där. Och vi har rest. Och, man har liksom, och så tänker man att det blir lite tråkigt för dem.
Ja.
Samtidigt som man då som förälder vill lyfta fram och visa allt.
Ja.
Och den liksom balansen.
Balans. Och hur ska man toppa det sen?
Ja, precis. Samtidigt som man då återgår till bilen så tycker jag. Vilka enorma grejer de pratar om egentligen. Just det här med... att den här mannen som satt och vad han hette, Simeon. Att han visste, tänkte jag, att han då var uppfylld av Gud. Nu ska se vad det stod här.
Ja, av helig ande.
Ja, av helig ande. Och att han liksom visste, han hade fått, Gud hade pratat till honom, gissar jag, och sagt att när du har sett Jesus barn eller vad det nu var, då skulle du få komma hem till mig. Alltså vilka jättegrejer som de liksom var med om då. Det har jag tänkt på flera gånger. Det är ofta man hör liksom att någon satt och väntade på Guds och det hade blivit uppfyllt av Gud eller vad är hela andra och sådär. Och det var så påtagligt då. Då undrar jag, finns det nu men vi inte lyssnar till det? Eller finns det inte längre?
Ja, vad tror du själv då?
Jag tror att vi är mycket sämre på att lyssna, ja. För att vi springer omkring och gör så mycket annat. Man kanske hade, nu hade det lite färre saker att göra då, man kanske mer. Det var väldigt praktiskt och vardagligt. Jag tänker på Jesu tid. Man skulle äta och sova utan sin bror. Det var inte så att utveckla svåra tekniska saker. Eller så. Utan man hade levt ett lite lugnare liv. Och då har man ju tid kanske mer till att känna efter. Och känna in Gud. Eller känna in naturen. Eller livets känslor. Liksom. Och då kanske folk kände efter. Och hörde Gud mer än vad vi gör när det är så stressigt. Så jag vet inte. Det kan bli...
Men jag tror också, jag tror att Gud talar idag också. Men jag vet inte heller, för det kan också slå mig med Simon och Hanna liksom, eller framförallt Simon. Sa han det här till andra människor och hur uppfattade andra honom i så fall? Var det någonting som man tyckte coolt eller var det något som man tyckte var lite konstigt? För jag tänker att idag om man skulle säga en sån sak så skulle ju många uppfatta att man var konstig. Att Gud har sagt att det här och det här gäller för mitt liv. Oavsett vad det är för någonting.
Så, det tar så att man är lite knäpp.
Ja. Så därför vet man inte heller hur många som går och har en sån bild. För jag tänker att då håller man nog ganska mycket inne med den.
Det är sant.
Och det är lite synd. För det...
Med många präster som får någon slags kallelse ifrån Gud. Nu kanske jag har plötsligt känt en sån grej som... Var här i texten. Gud talar till mig. Det behöver inte vara så här blixtnedslag. Det kan ju under längre tid att det växer fram. Men att man känner verkligen att Gud vill detta för mitt liv. Men jag har inte känt så. Men däremot har jag känt att jag verkligen har blivit bönehörd. Och det kan jag också sett. Gud talar till mig. Jag har bett om saker och så blir det så. Eller har jag fått det? Liksom. Man tänker bara wow. Då känner jag att Gud lyssnar.
Det är en väldigt stark upplevelse.
Ja, det är precis. Så det är ju lite viktigt på ett sätt. Man kan tolka över det som att man blir idag att många blir bönhörda istället för sig.
Absolut.
Simon blev här.
Ja. Ja, men att Gud talar till oss på olika sätt.
Liksom. Ja.
Det tror jag.
Att vi också lyssnar på olika sätt.
Ja.
Både i gamla tider och nu, men också hur vi allmänt lyssnar, tänker jag. Vissa tolkar in allt i vardagen så som Guds ord. Och vissa tänker att det finns inget, det är bara eventuellt på söndagen klockan 11 som man kan läsa till Gud. Och det är så olika.
Ja, det är så. Men det slår mig faktiskt också med texten, apropå att lyssna på Gud. Att i texten så talar Gud liksom på ett sätt genom Simon och genom Hanna.
Mm.
Som ändå är liksom äldre personer. Hanna tänker mig som en typisk kyrktant. Det är hon för mig. Jag vet inte. Hon är alltid där. Och hon, liksom, ja, bara, hon bara finns där. Liksom. Mm. Jag tänker mig att andra tar henne för givet. Men Simon kanske lite mer den här udda typen. Lite profetstil. Så. Men att Gud talar genom dem.
Mm.
Och det tänker jag att det gör Gud idag också. Och det kanske vi missar. För att vi lyssnar inte så mycket på den gamla udda typen. Eller den gamla kyrktants... Jag tror, och särskilt nu, att de talar om framtiden. Det är också jättekomt att det är gamla människor som säger saker om framtiden. Lyssnar vi på gamla människor om vad de tänker om framtiden?
Nej, det är kanske lite dåligt med det. Man lyssnar ofta på ungdomen.
Ja,
de ska lyssna på vad de vill ha framtiden. De har ingen aning. De kan inte så mycket än. Men de som jag ofta lyssnar på, och visst kan man göra, men kanske man ska lyssna mer på äldre. Man har sett utvecklingen och har mycket tankar. Jag träffade faktiskt en dam igår som var aktiv i kyrkan. Och så tänkte jag på det att hon var riktigt gammal och riktigt rinkig. Och så tänkte jag, oj, hon är nog inte vid sina sinnesfulla bruk, tänker man. Och så öppnade munnen och så är hon lika klar som jag. Och vi hade ett jättebra samtal om liksom, kvinnors utveckling i samhället. Som vi är född på, liksom, och det var ju 90 år nästan. Och det var fantastiskt. Och hon hade ju tankar om framtiden. Men det är sällan de kommer fram. Därför man tänker, man räknar ut dem.
Mm.
Men det kanske är så att man på Jesu tid var bättre på att lyssna på dem.
Det är i alla fall coolt att de gör det.
Det är en sak som texten försöker säga till oss.
Ja, att Gud kan tala igenom dem också.
Mm, ja. Absolut.
Sen är en sak till som tänkte jag skulle lyfta innan vi rundar av helt. Du reagerar också på det här med operator och tordyver, märkte jag. Men det är lite det här. Och någonting som jag förstår den lagen, så var det liksom det här. Har man fått barn och så var man inte riktigt, var man inte helt ren. Och då krävdes det någon slags offer innan man fick komma tillbaka till templet. Och innan man fick vara religiöst ren och så. Vilket känns jätteomodernt nu såklart. Och samtidigt så tycker jag det är rätt spännande det här med kroppen. För att då, är det liksom, då finns det den sidan att kroppen är någonting smutsigt. Och sen så finns det ju det här med att Jesus precis har blivit född. Vilket betyder att Gud har precis blivit kropp. Och det blir någon slags upprättelse för kroppen, tänker jag också.
Mm.
Och att det är väldigt spännande. Och så tänker jag på var vi befinner oss idag i vår syn på kroppen. Och jag skulle önska att vi var så här, men Gud har blivit kropp. Alltså förstår vi att det finns något väldigt fint med våra kroppar. Men det känns inte som att det är där vi är idag. Utan det känns mycket mer som att vi egentligen är tillbaka på det här. Att vi skulle kunna offra två turturduvor. För att vi har liksom den... Vad tänker jag idag? Liksom att vi på något sätt med alla träning och alla dieter. Och så att vi också liksom så här försöker hålla vår kropp i så här... Nästan tukta den på spottarna. Ur ett annat perspektiv. Liksom.
Det är inte så att vi har... De sa att det är så att man offrar som man blir ren igen.
Ja.
Och så blir Gud i kropp.
Och nu håller vi på med... Man har ätit julmat och sånt. Och då håller alla på nu i januari. Så äter man mindre sådana saker. Eller då ska man på något sätt rena sig efter den här julen. Alltså det är inte...
Okej, jag tänker så. Okay.
Att,
ja, det här att rena sig. Att få en ren kropp igen.
Ja, att det liksom... På något sätt så finns det tänk att vi ändå ska kontrollera våra kroppar. Yeah. Det kanske är det jag är ute efter.
Ja, yeah, det är för det. Förra tiden så offrar man och så säger, ja nu är det kroppen är ren igen. Nu får du komma in. Och
idag kontrollerar vi på något annat
sätt. Ja, och efter julmaten så ska det träna så man ska få tillbaka kroppen i sin form för att kunna. Och men det är ju hemskt. Man själv har tänkt att det här kan inte gå till stranden för att jag inte då. Alltså ren kan man säga. Det är skämt för min kropp. Jag måste först. Vänta ner mig eller träna till mig.
Genomgå de här andra sorters riterna.
Ja, som vi jag får inte torta då utan jag ska liksom på ett annat sätt.
Fasta och bara dricka vätska. Ja, eller vad det nu är. Ja, liksom. Vi har ju våra olika.
Ja, så det är väl samma sak egentligen. Bara att just det här känns helt långt bort. Men vi jobbar ju oerhört mycket med våra kroppar och utseende. Ja. Så på tiden. Det kanske är en slags träning för att man ska komma till ett mitt stadium eller något sånt där.
Ja.
Det kan mycket väl ha upp. Den parallellen har jag inte gjort.
Jag kan tycka det är spännande att tänka på. Ofta när vi ser på såna gamla texter så tänker vi att men, där har vi lämnat bakifrån.
Ja,
bakom oss liksom. Och vi är mycket mer frigjorda och har en sån här skön avspänningsställning till kroppen. Men skrapar man lite på ytan så bara, men har vi verkligen det liksom?
Ja. Det är spännande när vi tar och pratar en stund om den här texten. Så mycket den har att ge er. Så många tankar den kan ge. Men man bara läser som en bok och läser att det ens bara jag har.
Ja.
Och så går man vidare. Men den här texten kräver att man läser en liten bit. Ibland bara några meningar.
Mm.
Eller kanske bara en mening ibland. Och sen behöver man prata med någon och diskutera. Ja. Som man gjorde då i gamla tider. Eller som man gör kanske på gudstjänsten eller i bibelgrupper. Diskutera texten och att man drar den till nutiden. Vad betyder det för mig idag?
Mm.
Och att den ändå kan vara så relevant.
Ja.
Det tycker jag är fantastiskt med Bibeln och bibeltolkning.
Och med den här podden vill jag bara tillägga.
Och med den här podden är fantastiskt.
Att man får göra det. Läsa man Bibeln det. Och samtala.
Men att man behöver diskutera Bibeln. Det kan inte bara läsa rakt upp och ner.
Nej.
För då känns den inte relevant för mig kanske. Om jag inte är superlärd och jätte analytisk själv. Och man behöver verkligen annars tankar.
Mm. Den kan tala så mycket mer då.
Ja, precis. Och det kanske är också som skriver det som baktanke att vi ska
prata med varandra.
Ja, och prata om lite djupare saker än precis vad som är för middag.
Ja.
Så att
det låter jag vara de sista orden. Ja. Tack så mycket, Karin.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.